då är det alltså på kärandernas begäran vittnesförhör påkallat med för detta överläkaren Lars-Göran Algen för 1924, och något av ombuden får inleda, varsågod.
Ja, kan du först lite kortfattat berätta om din utbildning och vad du har arbetat med under din aktiva del av livet, så att säga?
Ja, jag disputerade 1950 i december, ungefär denna dag, på en avhandling om DNA, vilket är intressant i rättsliga sammanhang numera. Jag blev docent 1951 i medicinsk kemi, och jag har sedan varit aktiv inom klinisk kemi på sjukhus från 1952 till 1985. Då var jag överläkare vid Sankt Eriks sjukhus och för storkliniken i klinisk kemi i Västra sjukvårdsområdet i Stockholms läns landsting. Sjukhuset lades ner vid den tiden, i varje fall beträffande den allmänmedicinska verksamheten. Och efter det så har jag då varit verksam som privatläkare med laboratoriespecialitet. Jag har varit bland annat huvudsakkunnig i Stockholms läns landsting, medicinsk huvudsakkunnig, under 10 år på 70-talet fram till 80-talet. Det kanske
det
räcker.
Ja. Om du först berättar lite om något förhör som du varit närvarande vid eller så.
Ja. När Thomas satt häktad 1987 i oktober så begärde jag utav, han hade ju då totala restriktioner. Han fick inte kommunicera med någon utanför häktet. Han fick inte tala med sina föräldrar eller överhuvudtaget med sin familj. Han fick inte läsa tidningar och se på tv, höra radio etc. Han behövde däremot klädbyten. Jag begärde att jag skulle få komma upp till häktet och lämna rena kläder samt en del vetenskaplig litteratur för att han skulle vara sysselsatt med någonting vid sidan av det som hände i häktet. Jag begärde detta genom advokaten Bengt H. Nilsson, och han fick då tillstånd utav Anders Helin att jag skulle få besöka Thomas ungefär var tionde dag i häktet. Och det var ju lite anmärkningsvärt eftersom det var totala restriktioner. Jag trodde att det var en gest av välvilja ifrån åklagarens sida. Men det var nog inte det, utan det var istället det att man saknade bevis, och man behövde ha någonting som skulle framkomma utav våra samtal. Vi förde inte några sådana samtal som handlade om det påstådda brottet eller de påstådda brotten, eller vad som hände i häktet, eller vad som hände med åklagare och polis, utan vi pratade om neutrala ting. Utom en gång, då det uppstod rykten om att Thomas skulle varit utsatt för utpressning, då avvek vi ifrån detta. Och vi
berätta lite mer om det här med utpressning.
Ja, det var med förhöret med Kristina Andersson.
Var och när?
Den för detta hustrun.
Ja, och
så säger hon det att ja, han hade säkert blivit utpressad, misstänkt hon, för det hade försvunnit så stora belopp ifrån hans konton. Hur hon nu visste det.
Var det här under tingsrätten eller tidigare?
Det var i tingsrätten 1.
Ja.
Och det spred sig ju snabbt via media. Jag gick upp i Thomas våning och hämtade hans ekonomiska redovisning för de gångna åren. och deklarationen för det senaste året. Och gick upp med det till polishuset där vi sammanträffade. Och det visade sig att det fanns inga belägg för några stora uttag ifrån hans konton. Och alltså inte för någon utpressning som skulle ha föranlett det. Och det tog bara 2 minuter så kom Anders Helin springande och ryckte papperna ur händerna på mig. Och från Thomas. Och var ganska dyster och bister. Mera bister än dyster kanske. Därför att de här handlingarna visade ju inte att det var någon sanning i det som hade sagts i rättssalen. Sen hördes det inte mer om den saken.
Har du uppfattning att de ville på något sätt att du skulle påverka Thomas i någon viss inriktning?
Förlåt, nu hörde inte jag det.
Fick du den uppfattningen att de ville att du skulle påverka din son i någon inriktning?
Ja, det var en annan förskräckande händelse uppe i polishuset. För vid ett tillfälle så var det Per-Åke Larsson, kriminalinspektören Per-Åke Larsson, som träffade mig innan Thomas hade kommit från häktet vid ett sånt här sammanträffande med tio dagars intervall. Och då säger han till mig mycket stora förvåning att han tyckte att jag med min faders auktoritet skulle påverka Thomas och få honom att erkänna sina brott. Och då svarade jag det att det har jag ingen som helst avsikt att göra. Jag tänker inte uppmana Thomas att erkänna något som han inte har gjort. Men det var ju en förvånande framstöt. Förmodligen var det att man till varje pris ville ha ett erkännande eftersom man saknade varje bevis för övrigt.
Så det var bara en fråga eller försöker han påverka det flera gånger vid samma tillfälle?
Det var i stort sett den frågan. Och den ledde ju inte någonstans.
Och då gav han upp. Berätta också om vad du kände till. Det har förekommit väldigt långt förhör vid ett tillfälle. Vad känner du till om detta?
Ja, det var förmodligen den 1 december. Då var det ett långt förhör med Thomas.
Och
1 december 1987.
Ja.
Det var före rättsprocessen, så att säga. Och det pågick i många timmar. Och i stort sett utan avbrott. Utom vid ett tillfälle då det var en kaffepaus. Men för övrigt inga måltider. Inga toalettbesök eller liknande som kunde vara av intresse för de som var inblandade. Det som hände där som jag var störd av, det var att det handlade vid en viss tidpunkt främst om sexualia. Och om Thomas sexualitet kontra åklagarens sexualitet. Det tyckte jag inte alls hörde hemma i ärendet. Och dessutom integritetskränkande. Jag fick det bestämda intrycket att det gällde att smutskasta Thomas inför sin far. Men som läkare så vet man rätt mycket om mänskliga beteenden. Och det gjorde inte något större intryck på mig.
Fick Thomas gå och röka?
Vet ej.
Okej.
Under den där kaffepausen sannolikt. Och det gällde även mig förresten, för jag var också rökare vid den tiden.
Ni tog också fram ett arbetsschema rörande de här dagarna. Kan du berätta lite om det och vad reagensen var på detta?
Jag var storklinikchef, hette det på den tiden. Och det gällde Sankt Erik, Sankt Göran, Sabbatsberg och Böckomberga sjukhus. Själv hade jag min placering vid Sankt Eriks sjukhus. Thomas tjänstgjorde vid Sabbatsbergs sjukhus. Men under sommarmånaderna, och det här var alltså gäller juni månad 1984, Då var det brist på läkare. Vi tog in vikarier delvis på medkandnivå för vissa arbetsuppgifter, men de kunde inte svara för alla arbetsuppgifter. Och det gjorde det att de läkare som var i tjänst, och Thomas var alltså tillförordnad underläkare, de fick då ta på sig ett större ansvar även när det gällde jourtjänst. Egentligen inte riktigt tillåtet, för att det var för långa jourperioder. Och Thomas var under den här tiden ständig jourhavande läkare. Det betydde att han skulle kunna svara i telefon för det första, och för det andra inställa sig inom 2 timmar. Vad som kunde inträffa under den där jourtiden, det var bland annat förgiftningsfall, akuta fall på något av sjukhusen som behövde omedelbara åtgärder. Och med insatser från laboratoriesidan.
Visade polisen något form av...
Försök kanske att höja rösten så att åhörarna är med här.
Visade polisen något intresse över de här listorna som visade då att Thomas var jour den 9, 10, 11 juni?
Inte vad jag vet.
Okej. Du var också, som jag förstått, eller fick du en uppfattning att polisen överhuvudtaget var intresserad av vad Thomas gjorde den 11?
Nej.
Som vi har hört av andra vittnesmål så var du på middag hos Thomas och hans dåvarande hustru Kristina den 11 juni 84. Kan du berätta lite kortfattat hur du uppfattade att Thomas, Karin och Kristina mådde vid det här tillfället?
Ja, det var...
Hur var det?
Ja, det var, enligt min minnesbild så var det helt normala förhållanden, normal familjemiddag. Det var Kristinas 30-åriga födelsedag denna måndag, men den hade de inom den trängre kretsen, så kamrater, det hade de firat dagen innan, alltså på den 10 juni 1984. Min fru och jag hade varit ute på landet och kom till middagen på Kungsholmsgatan där Thomas och Kristina bodde. Och det var inget speciellt med det. Det var en helt vanlig middag, kanske med lite grann festliga förtecken eftersom det var födelsedag.
Uppfattar du eventuellt om Thomas eller Kristina hade en viss matthet sedan dagen innan?
Ja, det var ju tydligen ett långvarigt födelsedagsfirande, så att det var väl en viss trötthet hos familjens medlemmar.
Okej. Har du någon minnesbild om vilken tidpunkt den här middagen var, den 11 ungefär?
Nej, men det brukade vara någon gång vid 5-6 tiden.
Okej.
Och det var det sannolikt den här gången också. Mm.
Kan du berätta om de här misstankarna på Thomas drabbat familjen och Thomas på något sätt som du uppfattat?
I allra högsta grad förstås. Det var en fullständigt obegriplig situation för oss alla. Och jag kom hem 1984 i december ifrån en utrikesresa. Och träffade en familj som var ytterligt bedrövad och inte förstod någonting av det som hade hänt. Den delen av familjen, det var min fru och Thomas. Och jag fick då höra om incestpåståendena som hade framställts. Det hade framställts via Kristina, inte via andra kanaler. Och det dröjde ju ett bra tag innan Kristina kom med den andra anklagelsen, nämligen att Thomas skulle varit inblandad i ett mord och en styckning. Det var inte förrän hösten 1985 som det påståendet kom. Och det var uppenbarligen efter att att Kristina hade misslyckats med att få gehör för den här incestpåståendet. Det var ännu värre. Thomas fick för sin del inte veta detta förrän i februari 1986. Och då hade man utfört en rad olika undersökningar bakom ryggen på Thomas. Han visste ingenting. Och när han fick höra detta så var han ju oerhört upprörd. Och det var ju inte den första gången, utan han var mycket oroad under den här långa perioden när det påstådda incestbrottet skulle ha inträffat och när det utreddes. Och han fick hela tiden veta av sin advokat att ja, det här kommer snart att läggas ner. Och det skedde ju faktiskt en nedläggning utav ärendet 1985. Men det gällde ju i första hand Ted Herms, eller påståendena mot Ted Herm. Och det var uppenbarligen det, nedläggningen utav misstankarna emot Ted Herm som utlöste Kristina Anderssons nya attacker och påståendena om mord och styckning. Thomas kunde alltså inte känna sig fri från oro för genom den nedläggningen och på grund av Kristinas nya påståenden. Sen hände det saker slag i slag. Men det underliga var det att när Thomas då får höra talas om att det var en misstanke om mord och styckning 1986 i februari, då hade han samtidigt begärt att han skulle få åka utomlands på en skidresa till Alperna. Och till hans stora och till polisens stora förvåning så medgav man då det och sa att det kan du göra. Det var ju mycket underligt om det nu var så att han verkligen var misstänkt för något allvarligt brott. Och det var väl en viss lättnad för honom, men en falsk förhoppning, för sedan så blev han ju i oktober 1987 så blev han anhållen och sedan häktad. När detta skedde så befann jag mig i Örebro på en konferens och fick via telefon veta vad som hade inträffat. Jag skulle åka till Egypten på en kurs strax efteråt, och jag sa till advokaten när vi talades vid per telefon att då får jag inhibera det. Nej, det behöver du inte göra, säger han. Det här kommer att ordna upp sig. Men det var jag inte nöjd med, utan jag inhiberade den resan. Och Thomas var förstås väldigt förtvivlad över det här skeendet. Men vi fick ju inte ha någon kontakt med honom, så att det visste vi inte. Och kunde inte diskutera under mina besök i häktet eller i polishuset. Andra tillfällen då Thomas har reagerat. Ja, jag skulle vilja säga det att min familj och jag, vi är inte sådana att vi börjar beklaga oss och föra fram vårt olust. Utan vi försöker agera istället för att rätta till saker som har gått fel. Och det har varit vår strävan under alla år. Då kanske det kan låta som om man nedvärderade det hela. Men så är det inte, utan vi har förstås varit oerhört störda utav detta. Vi har stört vårt sociala liv, vi har stört vårt yrkesliv. Thomas har förlorat sina arbeten. Och det kan alltså vara förenat med en mängd olika reaktioner från tid till annan.
Hur blev du bemött av dina kollegor under den här perioden? Dina egna kollegor reagerade de också?
Ja, det är klart att de gjorde. En av mina bästa vänner sedan skolåren och sen kollega. Vi var och när Thomas... När Tett häktades, det var alltså lite senare i oktober, så blev det plötsligt ett mediedrev. Då började det. Och jag och den här kollegan hade varit och ätit lunch på en liten restaurang på Vasagatan i Stockholm inför ett sammanträde som vi skulle vara med på. Och när vi lämnar lokalen så ser vi de här affischerna med jätterubriker, svarta som om krigsutbrott hade skett. Och där står läkare, mördare. Och när vi såg det, jag blev ju något chockad onekligen, men jag var ju förberedd. Däremot kollegan säger att hans kommentar, utan att veta någonting om min bindning till det hela, så säger han det att vilka kollegor har vi? Och det var ju inte särskilt uppmuntrande att höra den reaktionen. Och det har ju alltså varit faktiskt så hela tiden att vissa läkare, ett fåtal läkare, har ägnat sig åt att smutskasta och förfölja Thomas och Tett. Värst har kanske varit en herre som heter Ginsburg. Han startade en namninsamling med, som man påstår i en artikel i Läkartidningen, 1000 namn för att se till att de här läkarna avlägsnades ifrån Läkarförbundet. Och det var ju inte någon vacker insats, tycker jag. Särskilt som det är i dagarna i ett av de senaste numren av Läkartidningen, så säger man det att om ni känner er orolig för att ni har blivit anmäld, så vänd er till Läkarförbundet, de hjälper er. Det är inte riktigt sant. Så det kan man säga är en stor besvikelse för alla inblandade.
Hur kändes det om att läsa om utredningen om Karin i tidningen? Hur kändes det att läsa om utredningen om Karin i tidningen? För den läckte ut, så har vi ju fått höra.
Ja, du menar den tidiga utredningen?
Ja.
Ja, det gjordes ju 4 stycken undersökningar utav Karin. Den första redan i december 1984 utav Olle Naglo, utav barnläkaren Olle Naglo, och som säger det att det här är ingenting, det har inte skett någonting med barnet, det finns inga tecken på det. Men det tröstade ju inte Kristina, utan hon var ju inställd på att det skulle ha skett något, och hon sa till sin svärmor, till min hustru och Thomas mamma, att jag kommer aldrig att tro någonting annat än att Thomas har gjort det här. Så att det var en förutfattad mening från hennes sida som inte gick att rubba. Det gjordes ju på grund av det, att hon inte trodde på det. Så fortsatte man sen med inte mindre än ytterligare 3 undersökningar utav barnet. Och de skedde på Sankt Görans sjukhus. Och den sista undersökningen i narkos, vilket ju inte är riskfritt på ett barn som är 2 år gammalt. Så att man kan möjligen säga det då att Kristina och hon utsatte sitt barn för risker för att visa sin förutfattade, eller för att bevisa sin förutfattade tes. Ja, sen fortsatte ju utredningarna på ett egendomligt sätt, därför att utredningarna på Sankt Göran hade inte visat några belägg för övergrepp på barnet. Men då är det barnpsykologen Margareta Eriksson som skriver en remiss till Frank Lindblad på Karolinska sjukhusets barnpsykiatriska avdelning och begär fortsatt utredning. Och barnet var alltså utrett på Sankt Görans sjukhus på barnkliniken. Och de 2 klinikerna på Sankt Göran och Karolinska sjukhuset i Solna, Det var samma klinik men uppdelad på två lokaler. Och det som skedde på Sankt Göran borde alltså gälla även på Karolinska. Och där fortsatte då utredningen utav Karin under medverkan av Kristina Andersson, som ännu hette Algren. Och där uppträdde ju Thomas vid ett tillfälle, och han hade vet han skulle åka bort ett tag, och då begärde han att han skulle få träffa sin dotter dessförinnan utanför utredningen. Och det fick han, det löftet. Men när han kommer till sjukhuset, då utsätts han ju för provokationer i form av diverse egendomligheter. Barnet vill leka doktorsleken, och då kommer någon kommer dragande med en blodtrycksmanschett som alltså har en lång gummislang kopplad till sig, och den där är ju alldeles för stor, det var för vuxna och inte för barn, och den var alldeles för stor för att passa på Karin, och då lägger man gummisnodden kring halsen på henne. Och det hade ju inte Thomas någon önskan att göra, utan det skedde som man kunde uppfatta som rent provokativt. Men då kommer så småningom Kristina in i bilden och angriper Thomas. Och då blir han så pass upprörd så han går för att lämna lokalen. Och då blir Karin förstås väldigt ledsen. När han kom först så säger han: "Åh, min pappa!" Och rusar fram emot honom. Men när han går så brister hon ju ut i gråt och förtvivlan över att Thomas inte fick stanna. Och det är ytterligare en sån där oerhörd belastning som skedde för Thomas del. Det är ju inte något som jag har upplevt, utan det som jag har fått återberättat av honom.
Hur uppfattade du Thomas relation till Karin?
Ja, inte på annat sätt än att han var en god fader. Han hade avvikande meningar när det gällde vården av barnet och hanterandet av barnet jämfört med sin hustru. Och det var väl en orsak till sprit mellan dem. Bland annat så var det att Karin ammades under mycket lång tid. Och det tyckte Thomas var ganska onödigt. Barnet låg i deras gemensamma säng. Det tyckte han också var onödigt. Barnet hade en egen säng och kunde väl ha fått vila i den. Han skötte om barnet när det behövdes, hjälpte till med det. Men det godkändes inte av Kristina, utan hon hade hela tiden anmärkningar på honom. Och tyckte att han kunde inte klara det där.
Sen har vi också berättat att du hade något labb. Kan du berätta lite om det?
Ja, just det. Efter 1985-86 så drev jag... Jag hade varit konsult vid ett medicinskt laboratorium vid en läkarcentral. Gruppläkarmottagning i Stockholm. Och efter nedläggningen av mitt dåvarande sjukhus så hade jag en kortvarig verksamhet som överläkare vid Sabbatsbergs motsvarande enhet och sen vid Södersjukhusets motsvarande enhet. Men jag steg då av, ännu inte riktigt 65 år gammal, och ägnade mig åt detta privata laboratorium. Och när Thomas efter, det var ju långt senare, då när Thomas var arbetslös efter 1991, efter kammarrättsdomen 2, kammarrätten 2 i Stockholm, då lyfte han först arbetslöshetsunderstöd under en period. Men så småningom så sa jag det att du får komma och hjälpa mig med det du är duktig på, nämligen ekonomi och databehandling. Han hade nämligen medverkat i ett informationssystem för den här laboratorieverksamheten tillsammans med sin gode vän Gösta Erne, som var också dataexpert eller utbildad och verksam vid Vattenfall. Och det gjorde Thomas. Han var förstås inte verksam som läkare, det kunde han inte vara, för han var deslegitimerad sedan 1991 i maj. Då kommer det en anmälan ifrån en person som uppger sig vara journalist vid Sveriges Radio till Socialstyrelsen om att nu arbetar allmänläkaren igen som läkare hos sin far på hans mottagning. Och det var ju osant. Men det medförde i alla fall att Socialstyrelsen snabbt gjorde en akutinspektion utav vår verksamhet på laboratoriet. Och uppkom då Dr. Lennart Rinder, som var tillsynsofficer i Socialstyrelsen, tillsammans med juristen Lars Grönvall. Och Thomas och min chefslaboratorieassistent, som båda fanns i närliggande rum, de drog sig undan. Och det var alltså bara jag som träffade de här två herrarna. Jag talade om för Lennart Rinder och Lars Grönvall att jag är ingen idiot. Jag låter inte min son tjänstgöra som läkare om det är så att han är deslegitimerad. Och det var väl kanske ett tilltal som de inte var vana vid från Socialstyrelsens inspektörers sida. Men det utmynnade i att jag fick redogöra för vilka arbetsuppgifter Thomas hade och ge en skriftlig redovisning av detta, vilket skedde med hjälp av chefsjuristen i Läkarförbundet, Jan Sjöldström på den tiden. Och det medförde att Socialstyrelsen medgav att han fick lov att sköta de uppgifter som vi hade uppgivit. Och vi skulle höra av oss om det skedde några förändringar. Respektive höra av Socialstyrelsen om de hade ytterligare synpunkter. Men det gjorde vi aldrig. Vi hörde aldrig av dem mer.
Okej. Kan du också lite kortfattat berätta om den allmänna stämningen innan den första rättegången?
Hur det såg ut? Ja, den var ju fruktansvärd. Jag hade visserligen uppträtt som lyssnare i tingsrätt tidigare, men det här var ju rena pöbelupploppet när den första rättegången började. Och jag vill inte beskriva vad det var för slags människor som fanns där. Det var en salig blandning och en del med rena hygieninstinkterna.
Hade de plakat och sånt också? Nej,
inte vid den första rättegången. Men det kom ju senare, och det ägde ju rum framförallt under kammarrättsrättegångarna, både i den första och den andra kammarrättsrättegången.
Stod de med plakat utanför då? Eller?
Ja, då var det ju faktiskt så att skulle man gå in i rätts... Det var alltså i de tillfälliga lokalerna som Stockholms tingsrätt hade på grund av renovering i de gamla lokalerna. Och det var i korsningen mellan, vid Banhusbron, korsningen vid Fleminggatan. Och där var ju ingången i viss mån spärrad utav de här, framförallt unga kvinnor. Jag undrar hur mycket de visste egentligen om vad det handlade om. Där de då med plakat försökte tala om att de här herrarna, de skulle... minsann fällas för de hemska brott de hade gjort.
Ja,
det gjorde ju det.
Ja, ja, du kan fortsätta.
Det gjorde ju det att det gick inte att komma in i rättssalen utan att löpa gatlopp. Och med hjälp av advokaten så fick man då ta sig in andra vägar i tingshuset.
Okej. En sista fråga. Hur uppfattar du att Thomas hanterar det här nu? Har det skett någon förändring under de åren som har gått?
Ja, det är klart. Under lång tid så har han varit oerhört deprimerad. Framförallt har det yttrat sig i att han har varit inaktiv. Inte road av någonting. Och det är kanske inte så svårt att förstå. Framförallt vid ett antal tillfällen så har det märkts hans oerhörda förtvivlan och upprördhet och vrede. Han har ju själv talat om det, att, och det var från allra första början, att han kände en oerhörd vrede och ville skrika ut denna vrede. Men hindrades då av konventioner, så att säga. En borgerlig person ägnar sig inte åt att skrika ut sin vrede. Det gör andra som står utanför kammarrätten och säger griftefrid. Ropen skalla griftefrid åt alla. Det var ju den tidigare demonstrationsövningarna som ägde rum. Men Thomas har alltså tagit det mycket hårt många gånger. Han har, inte minst när han var inkallad, när han återfick legitimationen 1989 i den första kammarrättsförhandlingen, så blev han inkallad strax efteråt. Och det var en repövning i hans krigsplaceringsförband. Och efter bara ett dygn så hade det då spritts ett rykte vid förbandet att han var mördare. Och det var en tidigare kurskamrat till honom som var mycket illasinnad och illa sedd av sina övriga kamrater som hade spritt ut det här ryktet. Han hade varit misstänkt men var alltså friad för att vara mördare, så det stämde ju inte. Den som var chef för det förbandet skötte det här väldigt väl. Han var mycket sympatisk mot Thomas när han tog upp frågan. Men han vågade inte låta Thomas stanna, utan Thomas avpoliterades från förbandet efter en dag. Och det tog Thomas oerhört hårt. Han var djupt deprimerad och besviken, över förtvivlad över det här skeendet. För han har sett fram emot att efter flera år då äntligen får då ägna sig åt medicinsk verksamhet igen.
Och om du ger en dagsbild, hur är det nu efter 25 år?
Ja, den är ju avvaktande framförallt. Varför han inte har kommit idag, det vet jag inte.
Nu är han här.
Jaså, där var han.
Okej, då har jag ingen ytterligare fråga. Tack så mycket.
Ja, tack. Ingvar Gunnarsson, några frågor?
Inga frågor.
Nej. Får jag fråga bara vid sidan om någonting. Har du som farfar haft kontakt med Karin, eller har det?
Nej. Inte efter 1985. December 84 faktiskt. Då träffades vi i jultid. Mm. Och sen så hade vi också träffats på Sankt Görans sjukhus. Ja. Då jag ville vara med och se vad det var som försiggick egentligen.
Men ingenting därefter?
Nej.
Då är förhöret avslutat. Tack så mycket. Du begär kanske ingen